Det här är P1, Sveriges Radio.
Kokainjakt i riksdagskorridorerna. Men hur rent mjöl i påsen har journalisterna själva?
Får jag låna toaletten?
Om du behöver upp toaletten får du låna toaletten, absolut.
Fel person i bildspel över döda legender på idrottsgalan.
Det har ju att göra med många gånger både äldre personer men därmed också äldre bilder.
Och så om varför Tutankhamon är en oslagbar klickmagnet.
När vi sänder saker om Egypten så är det väldigt, väldigt populärt.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I förra veckan kom Aftonbladet med ett reportage som fick riksdagspolitikerna att skruva på sig, rejält obekväma. Det var en granskning som visade att det finns spår av kokain på toaletter i 4 av 8 partikanslier i riksdagen. Ledarna från de partier där kokain hittats, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, fick chans att reagera på det här avslöjandet.
Jag vet inte vem som har använt det där.
Det är väldigt, väldigt allvarligt.
Men vi kommer prata om det här, för det är allvarligt. Man ska inte knarka.
Men du, alla var inte lika bestörta, eller hur, mediernas reporter Fred Ramel?
Nej, en av dem, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon valde en lite mer, vad ska man säga, konfrontativ ton när hon fick frågor om det här.
Nej, men jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.
Så i veckan så bestämde ju du och jag oss för att ta Nooshi på orden helt enkelt och vända blicken, eller ska jag säga knarkspårartrasan, mot journalisterna själva.
Ja, och vi började med ett klassiskt journalistiskt grepp, nämligen att gräva där vi står.
Martina, vad ska vi göra nu?
Jo, nej, men nu har vi ju fått de här testerna, de här wipesen.
För innan man börjar granska andra så är det bra att se till att man själv har, så att säga, rent mjöl i påsen.
Oj, min lilla.
Vi köper en laddning kokaintrasor av samma typ som Aftonbladet använt i sin granskning. Och ett paket plasthandskar. Och så swipar vi loss på toaletterna i vårt produktionsbolags små lokaler på Södermalm i Stockholm.
Och här kommer då det, den rosa lilla wipen.
Ja, den är lite rosa. Den ska ju bli ljusblå om det finns spår av kokain.
Vi gör jobbet grundligt.
Skulle också ta soplocket.
Resultatet då, kanske ni undrar.
Jag blir lite nervös nu att det ska bli blått här på servetten.
Vi kommer till det.
Ja, nej, men nu står vi här utanför Aftonbladet, så att nu är det väl bara att ringa på.
För först ska vi svänga förbi Aftonbladets lokaler för en klassisk tillbakakaka. När Aftonbladet undersökte riksdagspartierna så valde de en kontroversiell journalistisk metod. De höll sin kokainjakt hemlig för de granskade och torkade toaletterna i smyg efter öppna intervjuer om den förda narkotikapolitiken. Vi väljer att vara mer transparenta, men dyker upp i Schibsted-husets lobby oanmälda.
Hej Martin, det är Martina här på Medierna.
Tjena.
Martina ringer upp Aftonbladets redaktionschef Martin Chori.
Vi är faktiskt här nu vid Aftonbladet, här nere i lobbyn, och undrar ifall vi skulle kunna få komma upp och städa lite med en sån här knark-wipe på era toaletter.
Ja du.
Men vi blir inte insläppta den här gången.
Jag har möten hela dagen här, men jag vet inte riktigt hur, alltså, om ni vill komma in så måste jag liksom kolla olika saker. Men så jag kan återkomma till dig.
Så vi bestämde oss för att dra till riksdagen istället. För det finns ju toaletter där som Aftonbladet inte har kollat. Toaletter som vi har valt att kalla journalisttoaletterna. I riksdagen jobbar inte bara politiker och tjänstemän. Nej, här jobbar också politikreportrar från alla stora svenska mediehus.
vi ser Elisabeth Marmorstein från SVT här, så att vi tar rygg på henne.
De har egna kontor, belägna på två våningar där. Och i nära anslutning till deras arbetsrum finns alltså dessa journalisttoaletter. Vi kan alltså slå flera flugor i en smäll. Undersöka i princip alla medier på samma gång. Får vi en kokainmatchning på våra trasor på någon av de här toaletterna, så är politikreporterna som jobbar här starkt misstänkta.
Får jag bara fråga, visst är det våning 7 som press...
För varför skulle de ta hissen någon annanstans för att uträtta sina behov? Eller, som vi vill undersöka här, ta kokain?
Kan vi läsa här på tavlan? Ja, våning 7 och 8 är pressvåningarna, ja.
Vi går in till Ekots arbetsrum.
Ja,
precis.
Var tror ni att riksdagsjournalisterna tar kokain någonstans?
Ett par av journalisttorna finns just på Sveriges Radio och SVTs våning, public service-våningen. Ytterligare journalisttoaletter finns en trappa upp.
Dagens Nyheter.
TV4.
Där kommersiella medier som Expressen, Aftonbladet och TV4 befinner sig.
Då har vi två toaletter där, en handikapptoa och en vanlig så att säga.
Och det är här vår undersökning börjar. På den våning där bland annat Schibsted och Bonnier-medierna sitter. Vi blir ledda upp dit av Ekots Katarina Helmersson.
Jag kan kolla här. Ja. Får gå runt här och kika.
Ja, men toppen, tack.
Vi ska säga att journalisttoaletterna är öppna för alla som uppehåller sig i riksdagen och har ett passerkort. De finns inte i rum som kräver en extra nyckel. Och det här är någonting som flera av de journalister vi träffar här inne är noga med att understryka.
De säger det, reporterna. De säger att det är mycket folk som springer här. Det har verkligen inte varit mycket folk som springer här. De enda vi har sett har varit journalister.
Jo visst, det är liv och rörelse i stora bankhallen, precis i entrén, när vi är där på onsdagen. Men i journalisternas egna korridorer så ser vi faktiskt bara journalister.
Thomas Ramberg kommer med cykelhjälmen under armen, rakt in i pleni.
Den kommersiella våningen undersöks.
Toalocket på Svenska Dagbladet och Aftonbladets toalett i riksdagen. Nej, inte en tillstymmelse till blott.
Nej.
Och vi tar det här på den här också.
Och är skinande ren. Inte ett enda spår av kokain.
Så har vi handtaget direkt här då.
Handikappstoaletten vid Ekot och SVT.
Så hur är det då med public service-våningen?
Nej, det är rent.
Ja, den är oantastlig. Men vi har ett rum kvar. Kanske det mest misstänkta av alla rum i hela riksdagen. Det rum som är viktigast för oss att undersöka grundligt. Rummet där lätt utbrända journalister med huvudvärk och begynnande magsår kan vila upp sig. Eller ta olagliga substanser.
Det finns ju toaletter in där vid bilrummet. Ja, där, de är ju lite...
Jag pratar såklart om det lite undanskymda
vilorummet.
Vilorummet.
Jag tror att det ska finnas en toalett. Jo, men här
står det. Toppen.
Tack.
Jag tycker att vi också ska kolla de platta ytorna inne i själva sovrummet.
Men även här. Noll spår av narkotika.
Ja.
Tillbaka till Aftonbladet för ett nytt försök. Nu får vi äntligen följa med upp och träffa Martin Chori, biträdande redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.
Vi ville ju göra ett reportage om liksom hur vanligt förekommande droger är nu för tiden.
Aftonbladets kokainavslöjande har hyllats, men det har också kommit kritik mot granskningen. Framförallt har det gällt vilka slutsatser man egentligen kan dra. Vilka har tillgång till de toaletter som tidningen har undersökt? Sverigedemokraternas riksdagsledamot Robert Stenqvist skriver på X, tidigare Twitter, citat: "Ledamöterna och tjänstemännen rör sig fritt i kanslierna. Men ledamöterna och de flesta tjänstemännen har egna kontor. Varför gå in på den mest publika toaletten på kansliet och dra en lina? Jag förstår inte riktigt det."
Säg att du skulle hamna på en toalett där det kanske bara är liksom en person som har access till, så skulle det också vara väldigt utpekande. Och återigen, syftet med det här reportaget, det var ju liksom att lyfta den frågan, eller belysa den frågan, att så här, det här finns överallt och till och med liksom inne i de här miljöerna där liksom den absoluta makten rör sig.
Rubriken på Aftonbladets granskning var "Hittar kokain inne på topppolitikernas toaletter".
Men kan man verkligen vara säker på att det är just topppolitiker det handlar om?
Nej, men återigen, alltså för att komma in där vi var, det gör inte vem som helst, utan det krävs ett passerkort eller att man återigen då är ledsagad av någon som har det. Det här är ju, det är inga liksom allmänna toaletter, inga gästtoaletter, så att konstatera att det finns liksom inne i maktens centrum eller där liksom partierna rör sig, riksdagsledamöterna rör sig, det är inga konstigheter.
Det skulle ju lika gärna kunna vara tjänstemännens toaletter.
Ja, så det är ju, återigen, det finns ju olika typer av människor som rör sig i de där. Men,
väktarnas toaletter.
Ja, precis. Säkert olika för olika toaletter också. Återigen, vi kunde inte välja och vraka. Vår poäng var, nu känner att jag upprepar mig mycket här, men liksom visa att droger finns överallt, till och med in i maktens centrum.
Med tanke på att ni fick tillgång till de här kanslierna, det jobbar journalister i riksdagen som gör intervjuer där inne ibland och sådär. Skulle det inte kunna vara så att de här kokainresterna faktiskt inte kommer från det som ni skriver då, en toppolitiker, utan till och med en journalist?
Ingen aning om var de här kommer ifrån. Vem som har tagit med sig det in, så att säga. Återigen, vi har ju påstått, vi har testat de här toaletterna inne på partikanslierna och på riksdagen, där det krävs ett passerkort, där det rör sig många makthavare och inte minst då ju makthavare som stiftar lagar.
Och så har vi då det där med att se till att man har rent framför sin egen dörr. Det som Nooshi Dadgostar sa i sitt rätt så hårt kritiserade svar till Aftonbladets reporter.
Men nu har vi hittat spår av kokain på ert partikansli. Vad har det med Aftonbladets toalett att göra?
Nej, men skulle inte det vara roligt?
Vi har faktiskt testat våra toaletter. Vi fick ingen träff just nu. Men det kan ju vara, alltså, skulle vi gjort det tidigare eller om vi gör det framöver, så kan vi säkert hitta det.
Varför berättade ni inte att ni hade gjort egna tester och så vidare?
Ja, men det kanske vi borde gjort. Jag vet faktiskt inte. Alltså det, vi hittade ingenting, så vi kände väl att det hade, om vi hade gjort det kanske vi hade gjort det. Jag vet inte.
När intervjun med Martin Choury närmar sig sitt slut så har vi bara en sista liten fråga kvar.
Får jag låna toaletten?
Var? Om du behöver upp toaletten får du låna toaletten, absolut.
Jag tänker inte följa med dig in.
Den sista kokaintrasan efter dagar av städning i Mediesverige ska få möta granskarens porslin.
Då ska vi se här. Börjar vi här och torka på handfatet.
Nu ska vi säga att det här inte var en toalett inne på Aftonbladets redaktion, utan inne på ägarbolaget Schibsted. Och där rör sig ju inte bara journalister. Men i alla fall.
Man kan väl säga så här. Här var det helt rent.
Så hur var det då hos oss själva? I våra lokaler på Södermalm i Stockholm.
Ja, övre våningen är alltså knarkfri.
Rent från kokain på övervåningen.
Blå är den ju då inte, utan det är ju lite smuts här bara.
Och på nedervåningen.
Ska vi betrakta den här toan som helt klimat. Enkelt knarkfri?
Ja, jag tror det. Det är en knarkfri toalett.
Knarkfritt.
Då kan vi sätta igång.
Kan vi börja jobba?
Reporter här var, förutom jag själv, Freddy Rammel. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
TV4 är till salu. Det här enligt uppgifter till tidningen Affärsvärlden i veckan. 2019 sålde Bonnier TV4 till nuvarande ägaren Telia för 10 miljarder kronor. Och enligt uppgifterna så är en av de tilltänkta köparna nu den gamla ägaren Bonnier. Samtal förs även med Egmont och Schibsted. Men så här 5 år senare har prislappen sjunkit drastiskt. Nu handlar det om 5 miljarder kronor eller mindre enligt Affärsvärldens uppgifter. Telia har sagt att de inte kommenterar, citat, rykten och spekulationer. Branschorganisationen Tidningsutgivarna hotar att dra svenska staten inför EU-kommissionen. Det handlar om hur mycket text som får finnas på public service-bolagens sajter. Ett långdraget bråk där TU menar att framförallt SVT konkurrerar med kommersiella tidningar genom sina webbpubliceringar. Göran Hägglund som leder public service-utredningen sa i veckan till Dagens Media att frågan ligger på deras bord, men att han inte kan säga mer i nuläget. Alla läckor är sannoliken inte bara av godo på nyhetsredaktion. Det fick Expressen i veckan erfara när ett avloppsrör exploderade och fick takplattor att ge vika och avloppsvatten att forsa ner över redaktionsgolvet. Avloppsröret gick rakt över featureavdelningen där bland annat titlar som Gods och gårdar, Sköna hem och Allt om mat görs. Enligt ögonvittnen vällde det bajs från taket och panikartad stämning utbröt. Medarbetare som fått tillhörigheter nerbajsade har fått ersättning och delar av heltäckningsmattan ska enligt uppgifter till oss på medierna ha bytts ut. Expressen har nu också sanerats.
Vi befinner oss i januari, mitt i säsongen för galor, prisutdelningar och återblickar till fjolårets höjdpunkter. Ett stående inslag under galor är ju in memoriam, där folk som gjort avtryck i branschen och som gått bort under det gångna året ska minnas och hyllas. Men lika ofrånkomlig som döden själv tycks det vara att det ibland blir fel när medier ska berätta om vilka celebriteter som trätt in i sista vilan. Vi ska börja det här reportaget på Idrottsgalan som hölls i måndags. För fel blev det där just under in memoriam-inslaget där betydelsefulla bortgångna idrottspersonligheter skulle hyllas. En bild på den gamla, högst levande fotbollsspelaren Rolf Inge Andersson visades istället för en bild på Rolf Kocken Andersson som gick bort i början av 2023.
Och nu så ska vi minnas fler människor som lämnat idrottsfamiljen under året.
Ja, berätta vad som hände. I måndags när vi sände Idrottsgalan så...
Stefan Rimér är Idrottsgalans vd.
Och då det här inslaget som vi kallar för in memoriam, så informerades vi av via en tittare att en bild som vi använt på en av dem som gått bort var felaktig.
Och har ni gått till botten med vad orsaken var till att det här hände?
En inte allt för vild gissning har att göra har nog med att bilden i fråga tillhör en person med samma för- och efternamn, vilket föranleder mig att tro att det kan vara ett sånt rent mänskligt misstag bakom att ha kommit över fel bild.
Just såna här in memoriam-inslag på galor tycks vara en fälla för felaktiga dödförklaringar. För även internationella galor har gjort samma misstag. 2017 på Oscarsgalan visades en bild på filmproducenten Jan Chapman istället för den avlidna kostymdesignern Janet Patterson. Samma sak skedde på Grammygalan 2019. Och det här var inte första gången som det hände just på Idrottsgalan heller. 2022 visade de en bild på fel travkusk. En person som lever istället för en som faktiskt gått bort. Årets misstag har i sändningen av Idrottsgalan på SVT Play i efterhand korrigerats med en blurrad ruta över den felaktiga bilden.
Det har ju att göra med många gånger både äldre personer men därmed också äldre bilder. Många av oss kanske inte vet exakt hur de här personerna ser ut och sådär, så att kravet på research är lite högre många gånger.
Ja, Stefan Rimér menar att det egentligen inte är så konstigt att det blir såna här fel ibland i just in memoriam-inslag.
Jag kan tycka att det här inslaget i galan, den fyller flera funktioner. Det är personer som har bidragit på ett eller annat sätt till svensk idrott. Och i vissa fall så är det att hedra deras gärning och deras minne alldeles oavsett kanske hur medialt eller publika de är. Och vilket jag i det här tillfället så är jag osäker på hur många som känner till eller känner igen Rolf Kocken Andersson till exempel.
Det är såklart inte bara under in memoriam-inslag på galor som fel person död förklaras. Ibland när det går fort på nyhetsredaktioner blir det också fel. Sveriges Radios ekoredaktion publicerade 2017 en artikel och en tweet om att IKEAs grundare Ingvar Kamprad var död, vilket inte stämde då. Och så sent som i september i fjol gick Bauer Medias radiokanaler, däribland Mix Megapol och Energy, ut med ett för tidigt dödsbesked om Lasse Berghagen.
Vi börjar med en rättelse från tidigare sändning. Lasse Berghagen ligger fortfarande nedsövd efter en hjärtoperation men har alltså inte avlidit.
Misstag begår vi ju alla. Men det blir ju väldigt besvärligt när det just gäller någons bortgång.
Kristoffer Lundström är mångårig programledare på SVTs Kulturnyheterna och van vid att rapportera om bortgångna celebriteter.
Det är en människas liv som det någonstans handlar om. När man bestämmer sig för att göra en runa så är det också någonstans för att hedra den människan och så. Men med kulturpersonligheter så är det ju lite speciellt eftersom vi kommer ju väldigt nära dem trots att det är ett sånt vansinnigt avstånd för det mesta. Så känns de så nära för att de på något sätt har tagit sig in i ens hjärta.
Och att förberedda dödsrunor halkar ut i förtid har också hänt. Men vanligare är att medier blir lurade av så kallade death hoax, alltså ryktesspridningar, eller att någon faktiskt är mycket nära att dö och att medieuppgifterna därför är osäkra. En annan programledare på Kulturnyheterna, Hannes Fossbo, var själv nära att trampa i just det klaveret 2017.
Kulturnyheterna började sända i morgonstudion och formatet var nytt. Och jag var inte van vid att jobba, ja, natt är det, man går upp klockan 3 och börjar jobba 3:30. Men jag låg och kunde inte sova och gjorde också misstaget att kolla nyhetsflödet och såg då, efter midnatt tror jag att det var, ja, att Tom Petty hade dött. Jag bara, åh shit, nu måste jag kasta ut allting och tänka om. Och så låg jag och tänkte på det och kunde inte sova. Och sen till slut somnade jag, kanske sov annan timme. Men då när jag gick upp, då hade dödsbeskedet dragits tillbaka. De hade ju gjort fel i de amerikanska medierna. Han levde fortfarande. Och sen var den första kort sändning klockan 6. Och då berättade jag det här. Och sen gick jag ut i studion för att förbereda min första 4-minuters sändning som var 40 minuter senare. Och då kom beskedet att han var död. Det var bara totalt kaos. Mycket, mycket synd om Tom Petty och lite synd om mig.
Ett, tre sitter man ju själv där och har gjort samma misstag. Så att jag menar, det är olyckor sker.
Sist här hörde vi Kristoffer Lundström på SVTs Kulturnyheterna. Just nu visas inte mindre än 3 filmer om den egyptiska faraonen Tutankhamon på SVT Play. Och storyn om Tutankhamon är fascinerande. Så fascinerande att om man ska starta ett nytt historiskt magasin så är Tutankhamon den man ska ha på omslaget för garanterad läsarsuccé. Men vad är det som gör att en 3500 år gammal farao, som dessutom är den minst betydelsefulla av alla faraoer, har kommit att bli en sån medial klickraket? Tonje Pertsan är reporter.
Tutankhamon är den mest berömda av Egyptens alla faraoner.
This is the story of a young king.
Det här är historien om ett av Egyptens mest gåtfulla arkeologiska fynd. Tutankhamons rymddolk.
Men problemet uppstår resten av hur många olika Tutankhamon-dokumentärer kan vi visa samtidigt?
Precis. För ska du publicera flera dokumentärer samtidigt så måste du ju hitta något otroligt unikt i var och en av dem. Du får hitta liksom ett, och det är väl där det börjar bli lite svårt för dem att hitta vinklar som inte redan är intäckta sen tidigare.
Anders Malmsten är mediaexpert och i sitt eget nyhetsbrev undrar han över hur många Tutankhamons filmer tål tv-publiken. Ja, då frågade du det. Så hur fasen skiljer man åt sig från mängden?
Mm. Precis, och då får du hitta, det känns ju, när jag såg det först tänkte jag, det här är liksom så långt skruvat att vi tar liksom in Iggy Pop att läsa speakertexten. Samtidigt, jag måste erkänna att hans röst funkar otroligt väl i den där dokumentären, så att jag såg den ändå från början till slut.
His reign was short, and he didn't have the time to leave many traces.
Just nu visas inte mindre än 3 filmer om den egyptiske faraonen Tutankhamon på SVT Play.
He died in 1323 BC.
Jag vet inte om killar gillar att tänka på romarriket.
Mikael Österby är chef för extern producerade fakta- och kulturprogram på SVT. Och det är han som har köpt de här 3 Tutankhamon-filmerna.
Men jag vet att tv-publiken vill se tv om det antika Egypten. Och när vi sänder saker om Egypten så är det väldigt, väldigt populärt. Men det är klart, 3 dokumentärer är lite mycket. Men det sändes ju i samband med 100-årsjubileet av upptäckten av graven.
Ja, det har alltså firats jubileum nyligen. Utöver de 3 filmer SVT sänder berättar Mikael Österby att han tackat nej till lika många. Men det finns flera anledningar till varför SVT sänder så mycket Tutankhamon innehåll.
Ja, alltså jag jobbade under många år med att försöka sälja Bonniers historietidningar utomlands på licens till andra länder.
Anders Malmsten igen.
När vi då fick folk att nappa så sa vi normalt att kör Tutankhamon på första omslaget, för det är liksom den bästa.
I första numret?
Ja.
Varför?
Den är, alltså dels bilden, den här masken, guldmasken som jag tror nästan alla kan se framför sig, är otroligt bra bild. Det är också den här Indiana Jones-liknande storyn kring hur man hittade Tutankhamons grav för 100 år sedan. Och den, så du har liksom 2 typer av historia i samma bild egentligen.
Och Mikael Österby säger att filmen av Tutankhamon har dragit en bra publik.
Varför vill folk se på Tutankhamon?
Publiken vill se tydliga händelser och kända personer. Tutankhamon är ganska ung också. Han har ett ganska speciellt öde.
Är det han den som drar mest publik? Till och med mer än Hitler och...
Nej, tyvärr...
Romariket eller...
Nej, alltså Hitler är tyvärr fortfarande det som drar mest. Och det är, han är den stora boven och det är en väldigt, väldigt tydligt drama. En ond person gör elaka saker och dör på slutet.
Alltså ofta brukar man säga, det brukade skämtas om länge när att de här historietidningarna alltid hade Hitler på omslaget. För han är den som säljer näst mest tidningar då kanske. Och när vi skulle prova att lansera den i USA så var de väldigt tydliga. Hitler kan du inte ha på omslaget i USA. Så han är ändå, den kanske funkar i Europa, vissa delar av Europa. Men det funkar inte i hela världen. Utan kommer att funka nog, tror jag, nästan överallt.
Så, vem är störst då egentligen? Hitler eller Tutankhamon?
Ja, det är svårt att veta. Det är nog lite jämnt. Napoleon finns också med som en av de 3 där. Tydliga ikoner inom historia.
Jo, men Tutankhamon, han var ju fullkomligt obetydlig. Han dog ju 19 år gammal.
Ja, visst.
Nej, men det är han mest omtalad av alla faraoner.
Ja, visst. Nej, men, och det visar ju verkligen att du måste ha något unikt att komma med här i världen. Att eftersom hans grav var den enda som inte var plundrad så blev han ju liksom symbolen för alla faraoner, trots att han kanske var just den minst betydelsefulla av dem alla.
Berättelsen börjar för 3300 år sedan på den enorma begravningsplatsen Konungarnas dal.
Nu pratar vi om Tutankhamon, 3 program.
Ja.
Om 6 månader, då är det 80 år sedan dagen D.
Ja.
Då kommer du få se 3 olika program, totalt 5 avsnitt om dagen D. Och det kan man också, så då får du ringa mig igen, så får vi ta samma diskussion en gång till. Och så jag kommer nog göra nästa gång, när det är 200 år till graven hittades, då kommer jag nog göra 3 Tutankhamon igen.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Viktor Persson och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.